Här börjar Pappas pojke av Leif Möller, inläst av Benjamin Hagberg för Saga. Kapitel 1. Den blanka lilla varelsen vägde knappt 3 kilo och saknade en lilltå på höger fot. Hans födelseskrik var snabbt övergående. Så snart han dragit sitt första andetag och blodkärlen i lungorna öppnats så att blodet kunde strömma fritt och syresättas, tystnade han igen. Medan man sydde ihop den nersövda modern gjorde läkaren en snabb kontroll av babyns reflexer och beteenden. Som ett resultat av detta fördes pojken direkt upp till spädbarnsavdelningen för observation och provtagning. Ibland hände det att nyfödda helt saknade vissa beteenden på grund av sprutan modern fått. Petidin hade ibland den effekten på barnet. Men beteendemönstret hos den här pojken kunde inte förklaras med att han fått petidin. Det här var något helt annat. Barnmorskan såg långt efter det inlindade lilla knytet när det rullades ut. Aldrig tidigare hade hon sett något liknande. 7 år senare, när pojken just börjat skolan, la en estländare vid namn Andres Ellman ifrån sig förmiddagens post, sträckte armarna över huvudet och gäspade stort. Att sitta still var inget han trivdes med. Han slog handflatorna i skrivbordsskivan och reste sig upp och gick bort till baren där han hällde upp ett glas whisky och skålade med sig själv över disken. Spegeln, en förgylld 1700-talspjäs med anor från tsartiden, hade hängt på hans framlidne chefs, överste Krylovs kontor. Egentligen passade den inte in i de nya lokaler Andres hyrt och låtit inreda efter sin egen smak. Men översten hade varit mycket mån om att hans antika ögonsten aldrig fick flyttas, så därför hängde den där den hängde, trots stilbrottet. En slags trofé. Tanken på troféer fick honom att minnas uttrycket i Ivan Krylovs ansikte när den gamle KGB-aren insåg vad som skulle drabba honom och vem det var som höll i yxan. Men Krylov hade haft sig själv att skylla. Det var otroligt att den gamle narren inte förstått hur hatad han varit förrän han konfronterats med denna bistra sanning vid ett möte med sina närmaste män kort före sin död. Och då hade det varit för sent. Andres stod kvar en stund innan han ställde ifrån sig glaset och blinkade mot sig själv i spegeln. Inte så illa. Han hade fyllt 36, men håret var nästan lika tjockt som när han var 20. Och den speciella glimten i hans ljusbruna ögon tillsammans med ett leende med vita, lite ojämna tänder fick fortfarande flickorna i Tallinn att ge honom extra ögonkast när han gav sig ut till fots i stan. Livvakterna några steg bakom fick de oftast på andra tankar, vilket han beklagade. Livvakter. Vad skulle han med dem till? Han var van att ta hand om sig själv. Men han hade fått ärva dem efter Krylov och ville inte framstå som en idiot inom vad som tidigare varit överstens organisation. Därför hade de fått behålla jobbet, även om det var ett slöseri med resurser. För som sagt, han behövde dem inte. Andres Ellman var av medellängd och hade en kropp och en hållning som skvallrade om att han tränade regelbundet. Ett bleknat ärr löpte från vänster kind ner mot en spetsig haka. Ärret hade han fått anbringat på order av Krylov inför ett uppdrag i Sverige för 7 år sedan. Näsan var smal och markerad med tendens till höknäsa, vilket fick honom att se lite rovdjursaktig ut. Lite farlig. Inget kunde vara mer felaktigt. Andres Ellman var inte lite farlig. Andres Ellman var mycket farlig. Vissa av de metoder han fått lära sig hur man snabbt tar livet av en människa eller hur man lika snabbt och effektivt får den att tala skulle ha fått vilken psykopat som helst och framstå som en liten gosse ute på rackartyg. Andres hade, utan att överdriva, varit ett av överstens bästa kap. Han var en före detta gruppchef i ett av Specialnoje Nasnajenjets diversionsförband, Spetsnas. Några år före överste Krylovs övertagande av detta ämne till något stort hade Andres lämnat specialstyrkorna och gått in vid flyget. Han tillhörde sovjetiska frontflyget och flög SU-24 Fenser vid tidpunkten då den före detta KGB-översten Ivan Krylov hörde av sig. Det var bara några månader före det gamla systemets kollaps, vilket Andres förstått vara oundvikligt med tanke.